Radio Maranata sänder igen. Välkommen att vara med. Vi ska ikväll få lyssna till förkunnelse utav Arne Imsen. En timme framåt så handlar det om Jesu tillkommelse och att leva i tillkommelsen. Vi lyssnar direkt efter signaturen på det här och välkommen alltså att vara med.
Hela tiden haft den här oerhörda längtan i mitt hjärta, det måste jag säga, att förverkliga, att riktigt förverkliga Guds plan, så att vi inte får en samling kyrkliga spöken här ute. Jag förstår, jag menar, jag är allergisk mot kyrkligheten. Alltså jag är helt allergisk emot den här förfärliga, uppstylta och tillgjorda fromheten som tar sig uttryck på olika sätt i olika sammanhang. Och det är den enkla anledningen att vad jag tror är nödvändigt, vad jag tror är absolut nödvändigt, vad jag upplever som en absolut nödvändighet, det är att synliggöra Jesus. Jesus måste målas på ett så tydligt sätt att han känns igen. Och så måste vi få det här som är så innerligt, förunderligt och hemlighetsfullt. Detta, han går omkring, gör väl och hjälper alla. Rörligheten, att inte bli instängd och fixerad vare sig traditioner eller verksamhetsmönster, utan man är mobil, rörlig. Det här är ju helt oerhört. Och jag ser i min inre värld den här förunderliga missionsbefallningen, alltså där Herren själv drar upp riktlinjerna, ger visionen och manar till efterföljelse, lydnad, och förklarar att han har befullmäktigat sina lärjungar att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Alltså att fortplanta detta gudomliga liv, det är det största som överhuvudtaget finns. Det är det största som finns i tiden. Det finns ingenting som är större, och det finns heller ingenting som är jämförbart med det här. Och därför har jag alltid haft denna dröm. Gud i himlen, bevara oss från kyrklighet, försoffning, sömnaktighet, jargong och allt sammans det där som gör församlingen till en fågelskrämma i tiden istället för en Kristusgestaltning. Ja, och det har varit en väldig glädje att äga den visionen, men det har också varit en fruktansvärd smärta, för att det går inte att bevara den utan att det blir en väldig smärta. Och det är då uppgörelsen som måste börja i sitt eget hjärta, som egentligen handlar om en enda sak. Det handlar om en enda sak, och det är att bevaras i den första kärleken, Kristus kärleken, så att man aldrig får att falla på frestelsen att bli verksamhetsfrälst eller traditionsfrälst eller någonting i den stil, utan man ständigt är nyfrälst. Ja, det är det där frågan. Och det är vissa saker som griper mig i Nytestamentet mer än andra, det måste jag medge. Och så, det står att kunskapen om honom, alltså den gick ut över hela området, och alla i provinsen fick höra. Och det förstår ju att detta kan ju aldrig vara en fritidshobby. Det är en omöjlighet. Det måste bli ett heltidsengagemang för var och en. Och ju mindre dödkött, alltså, församlingen är plågad utav, ju större förutsättningar har ju församlingen att komma ut in i det här heliga uppdraget. Och så ska jag säga en sak. Det sägs att vi är får. Vad man fått det ifrån, det vet jag inte. För jag har alltid känt att vi är en majoritet. Och det beror på det enkla förhållandet att de som är med oss är fler än de som är med i världen. Jag har alltid upplevt oss som min. Och även när jag kommit ensam, så har jag emot en ganska stor grupp, så har jag känsla av ära vare Gud. Ja. Jag och Gud är majoritet. Tror du det, så säger jag med. Jag har alltid trott detta. Antingen det har varit förhandlingar med myndighetspersoner eller med någonting annat som har hjälpt Guds verk, så jag har alltid känt att vi är i majoritet. Alltid. Och det har i realiteten inneburit att denna styrkedemonstration har i verkligheten förts på två plan. Först är det frågan om den psykologiska krigföringen. Och Satan använder alltid bestående medel för att psyka, sänka ner i missmod, och man blir lite, kanske lite ängslig, och upplever hånet och fraktet och idiotstämpeln. Blir man upptagen av detta, då är man fullständigt oduglig. Men lämnar man det där, låter det vara och se på Jesus, då har man övertaget. Och det är det andliga övertaget vi måste ha, så människorna upplever att vi har fullmakter. Och det bevisar vi genom vår frimodighet. En märklig text jag har, och jag verkliga frågor som jag skulle vilja ställa. Mycket märklig text. Därför att under de senaste åren, vågar jag påstå, så har ju budskapet om Jesu tillkommelse av naturliga orsaker blivit så oerhört aktuellt. Det har blivit så aktuellt. Det är precis som om händelserna, de talar sitt mäktiga språk om tidens slutfaser. Och i en värld där allting inträffar så snabbt, där skeendet utvecklar sig med nästan en matematisk precision emot det som vi har läst så mycket om i de heliga skrifterna, men kanske inte förstått. Vi har inte haft förutsättningar att förstå det, men idag klarnar det i sanning. Idag klarnar det. Och det är ju helt uppenbart att vi i mycket stor utsträckning, jag säger mycket stor utsträckning, har missförstått budskapet om Jesu tillkommelse. Därför att det har blivit en slags teknisk, teologisk och eskatologisk problematik. Och det finns någonting som heter den eskatologiska paradoxen. Den eskatologiska paradoxen. Det är skenbara motsägelser. Och så människor blir upptagna av dessa skenbara motsägelser så till den milda grad att de inte har upptäckt storheten i det Gud gör och håller på med. De har fixerats negativt. Och till och med har det hänt att man har dragit fram exempel på människor som har tagit det här så bokstavligt, så de har menat att de bör praktiskt demonstrera sin vilja att möta Jesus. De har klätt sig vitt, sägs det, och så har de gått ut på bergstopparna där de har stått och viftat med sina armar och lovat Gud och väntat på Herren Jesus Kristus. Och detta har man satt fram då som ett avskräckande exempel på över alltså jag vill inte kalla det övertro, men det är alltså uttryck för en fullständig miss då man handlar på det sättet och tycker att det är någonting så förfärligt. Och man har dessutom talat om de här gamla predikanterna som man har gett lång näsa till. De här gamla predikanterna som åkte omkring med sina planscher. De ritade och de berättade ifrån skapelsen. De berättade om de sju hushållningarna, nådesepokerna i den heliga historien. Och de berättade om vad som hände, hur de började, hur de avslutade, ända fram till den sista i den här oerhörda och, dramatiska historien. Och det här har de löjliggjort. Man har sagt att det var så förskräckligt det här att åka omkring med planscher och talade om att Jesus kommer 1914 och en del sa att han kommer 1718, och de har nämnt flera årtal att Jesus skulle komma, och det har varit någonting alldeles förfärligt. Men kära, det spelar väl ingen roll att människor kan mista på en och annan bibelvers och tolka in något av sin egen längtan eller sin egen vision i bibelvers. Det är väl inget konstigt. Men det här, alltså, när det gäller Jesus tillkomst, då har man liksom varit mån om att det är en avskräckande bild vad som sker när människor blir fanatiska. Ja, men du, får jag se på det, vad sker om människor får en felaktig uppfattning om dopet då? Vad sker om de istället för att låta döpa sig, som Bibeln säger, börjar begjuta sina barn? Vad sker då? Det var en mycket värre och allvarligare sak. Det var en mycket, mycket värre och en allvarligare sak. Är det andra ting som helt uppenbart är fruktansvärt? När man lär exempelvis sakramenten ska leda in i Guds församling, och att man genom sakramenten får evigt liv. Vad är det för någonting då? Det är ju långt allvarligare. Om Jesus inte kom det årtalet, så är ju problemet liksom ur världen. Då är det färdigt. Men barnbegjutningen fortsätter ju generation efter generation. Och vad innebär det att exempelvis generationer av unga människor släpas fram till nattvardsbordet? Och vad är nattvardsbordet i det här sammanhanget, om vi ska se det precis som Bibeln säger, annat än det onda andars bord? Jag tror inte vi riktigt fattar hur vidrig exempelvis förkunnelsen har varit, då man har hela tiden försökt psyka ner de här enkla människorna som väntar på Jesus. Och nu har de tagit fel, och nu har de tagit fel, och nu har de tagit fel, och det var fel, och så gjorde de då när de grips utan den fanatiska känslan att Jesus kommer. Ska jag berätta en sak för dig? Se mig in i ögonen, ska jag berätta en sak för dig. Så här ligger det till. Jesus kom igår. Jesus kom idag. Jesus kommer imorgon. Vad är det jag talar om? Jag talar om hoppet. Och så talar jag om hoppets fullbordan. Hoppet är levande. Och det är så levande att man har en alldeles bestämd känsla av att man är alldeles i närheten av hans tillkommelse. Då man är fylld av anden sprängs alla timliga gränser, och man upplever oändligheten på ett så påtagligt sätt att en dag blir som 1000 år. Då säger jag det här en gång till. i tre betydelser kan vi läsa om Jesus som kom igår. Han kommer idag. Han kommer imorgon. Vet du varför? Jesus Kristus är densamme igår, idag, så och evighet. Ja, men hur vill du då förklara att han kom igår? Det kan Paulus hjälpa mig med. Och det kan apostlarna hjälpa mig med. Är det någon av er som kan tala om för mig vad Petrus är någonstans, aposteln Petrus? Är det någon som kan tala om för mig vad aposteln Paulus är? Han är hos Herren, för Herren har hämtat honom. Hör du det? Herren har hämtat honom. Paulus längtade efter att få följa med. Han trodde att Jesus skulle hämta honom. Han talade om att avklädas och överklädas. Han hoppades att han skulle få lyftas upp Herren till möte i sin egen generation. Men så gick det inte till. Men Herren hämtade honom. Och nu är han bland de avsomnade, inte bland de döda. Herren har hämtat honom. Ja. Han är bland de avsomnade som nu vilar. Som nu vilar till uppståndelsens morgon. Då han hämtar hela sin församling. Herren har under hela den här tidsåldern hämtat sina heliga. Har han gjort det? Ja. Han har hämtat dem. För ingen av dem har dött. Ingen av dem. För döden har ingen makt över dem. Ingen av dem har dött. De har avsomnat. Ja. Tror du det, så säger jag amen. Det säger Bibeln klart och tydligt. Men de har hämtats. Den ena då och den andra då. Och så har de tagit hem. Vem är det som har hämtat dem? Det är Herren Jesus Kristus. Och hos honom har det funnits en längtan som han har gemensamt med sina egna lärjungar. En längtan som är så förunderligt stark, så att den bryter igenom allt annat. Jag vill att där jag är, där skolen och ni vara. Det tycker jag vi kan säga amen till. Vill han det, då gör han det. Vill du det, så är du också där snart. Då blir du hämtad inom kort på det ena eller andra sättet. Och allt folket sade, ära vare Gud och prisat vare Lammet. Herren kom. Herren kommer. Han kom igår. Hämta hem Paulus som längtade hem till Jesus. Han längtade så att han icke önskade någonting annat än att få gå till honom. Ja. Men han funderade om det möjligen trots allt var bättre för församlingen att han stannade kvar. Ja. Och om han skulle stanna kvar i tiden, då han kände sig så nära himmelen, ett steg så var han innanför förlåten. Då var det bara ett enda motiv. Det fanns ett enda motiv. Det var för syskonens skull. Du, de behövde honom. Så ville han stanna kvar hos dem. Detta är ju så utomordentligt och enastående. Så det är ju en fullständig omöjlighet för en opånytt född människa med oomskuret hjärta och oomskurna öron fatta och begripa det här. Vad kan vi säga om Paulus? Han levde i tillkommelsen. Och så visste han. Jesus kom. Han kommer på det ena eller andra sättet. Ska jag gå för att möta honom? Och han såg fram emot dagen. Fast han hoppades att det skulle ske utan att han behövde avkläda sig. utan blir överklädd och iklädd och lyckas upp i luften Herren till mötes. Men det visste han, det må bli hur som helst, så kommer Jesus och hämtar mig. Detta levde han i, och vet vad han kallade det för? Han kallade det för hoppet, det levande hoppet, framtidshoppet. Och så sa han till sina syskon: mina vänner, om vi Herren Jesus Kristus har haft vårt hopp och där har inte ett blivit, hör argumenteringen, ja. Och där, då är vi de mest ömkansvärda av alla människor. Om vi Jesus Kristus har haft vårt, och där har vi inte ett blivit, det blir någonting till slut, något storslaget och enastående, något jämförbart och ursprungligt, ojämförbart och ursprungligt. Om Jesus Krist har haft vårt hopp och där har vi inte blivit, ja, då är vi det mest ömkansvärda av alla människor. Men nu vet vi, Jesus Kristus har uppstått från de döda, alltså så är vi det lyckligaste av alla människor. För är detta sanning, då har vi evigt liv. Hörde vad jag sa? Då har vi evigt liv, barnaskap hos Gud. Så då har vi fred. Antingen vi är här eller där, antingen vi lever eller vi dör, så hör vi Herren till. Och allt folket sa det. Ja, du förstår ju vad det handlar om. Antingen vi lever eller vi dör, så hör vi Herren till. Och han utvecklar det här på många ställen och på många sätt. Det finns liksom ingen måtta för hans lycka. Så fort han börjar tala om Jesus så sväller allt. Och det får sådana oerhörda dimensioner. Det får sådana oerhörda dimensioner att det närvarande tonas bort så till den milda grad att man man upptäcker att man med hans förkunnelse lyfts upp på det plan där han rörde sig. Han var redan i himlen. Han är underbart när, med sin kraft, med sin, är han här. Ja, vi måste sjunga den köret tillsammans. Det påstås att det strax innanför den norska gränsen var tältmöten. Ja. Och rätt vad det var så tonades det. I det ena tältet ropades det. Och så sjöngs det: han är här. Han är underbart här. Och i det andra tältet, där sjöngs det på sitt sätt: han är icke här. Han är icke här. Det vet ju lite konstigt. De ville aktualisera ropet som nådde dem. Han är inte här. Han är uppstånden. Men det blev lite dramatiskt när man venat helt och sjöng: han är icke här. Och i det andra: han är här. Och så var det sant båda delarna. Och hur ska man kunna förklara det? Fundera. En sak är säker: han är inte i graven. Ja, han har lämnat den. Tror du det, så säger jag amen. Han har gått ut ur graven i triumf. Han är inte i graven. Söker honom bland de döda, då finner du honom icke. I död religion, död tradition. Söker honom på fel plats, finner du honom icke. Sök honom där han är. Var är han någonstans? Hos sina lärjungar. Där finns han. Var två eller tre är församlade i hans namn, där finns han. Tacka Jesus. Prisa Jesus. Lova Jesus. Upphöj honom.
För han som var, han är och förbliver densamme, inte levit tid. Och han går omkring bland de sju gyllene ljusstakarna. Därför att han vill utföra sitt uppdrag att befria, rena och lyfta sin församling in i sitt gudomliga ämbete.
Det här är så underbart att se hur Gud samordnar det hela. Det är sant att det är många som har blivit hämtade av Jesus redan. Där har du dem. Apostlarna och urkristna församlingen och sen alla heliga rakt genom hela historien fram till vår egen tid. Var är Barat någonstans? Var är de? De är hos Herren. Vad gör de där? De väntar. Bidar. Vad är de väntar på? Oss. Att vi åter ska förenas och tillsammans gå för att möta Jesus. Jesus hämtade dem när tiden var inne. Då hämtade han dem. Det var inget misstag. Han hämtade dem när tiden var inne. Och de upplevde att tiden var väldigt kort. Och därför så var det absolut nödvändigt, menar Paulus, att man måste köpa tiden. Det vill säga tillägna sig den, betala priset. För det man köper, det äger man. Och det har man rätt att disponera. Rätt att använda tiden till vilket man har köpt den. Och kan man göra något bättre än att använda den korta tid som vi har? Kan vi göra något bättre än att i denna tid tjäna Jesus? Finns det något större? Något förunderligare? Betala priset, vilket ju innebär att man inte kan tillägna sig det som världen betraktas som en absolut nödvändighet för sin lycka, för sin förströelse, för det de tycker är meningsfullt. Så kommer det enkla människor som betalar tiden, köper den och fyller den på ett sånt dåraktigt sätt så att människor undrar om de inte är riktigt kloka. Man kan fråga sig, vad är det som har hänt med dem? Vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Det är helt otroligt. Helt otroligt när en människa har blivit gripen av den verklighet som Bibeln talar om. Hon har skatten, var då någonstans? Skatten. Och det är en skatt där kommer ditt hjärta att vara. Och det är det som finns i hjärtat man koncentrerar sig omkring. Det är det man talar om och sjunger om och lever för. Det man har i hjärtat. Det flödar fram hela tiden. Det pulserar hela tiden. Och har man skatten i himlen är det helt uppenbart att hjärtat kommer hela tiden att sjunga om, tala om och berätta om himlen. Och hur skulle man kunna göra det på annat sätt än att den heliga ande får uppenbara för oss vad som har blivit oss skänkt av Gud? Jag kan inte framställa det här för dig så att du får uppleva den stora lycka som det är att vara medveten om liv i Gud och barnaskap hos Gud och medborgarskap i himlen. Det måste den heliga ande uppenbara för ditt hjärta. Och skatten, där din skatt är, så kan jag ju inte tänka på någonting annat. Detta storslagna och outgrundliga. Här är ingenting förutsägbar, ska du veta.
utan det är hemlighetsfullt och outgrundligt när vi upplever denna Jesus närvaro. Och vad är större än att få se Jesus med trons ögon? Finns inget större. Se honom med trons ögon. Och jag kan försäkra dig, ett hela livet är förändrat. Man sjöng för se, se, se och lev, sjöng man. Man sjöng och grät, sjöng och skrattade, sjöng och jublade. Man sjöng, det var försmäktande. Och det var inte bara toner och ord. Det var utstrålning av en himmelsk lycka. Se, se, se och lev. En blick på det korsfäste givre liv. Och det befästes. De människor såg med trons ögon och blev helade. Såg med trons ögon och blev frälsta. Såg med trons ögon och blev döpta i den heliga ande. Såg med trons ögon och befriade sig från missmod. Komplex och allsammans det där som är så typiska kännetecken för människorna i tiden. Se på Jesus. Han är här. Hör vad jag sa. Han som var, som är, och förbliver densamme intill evig tid. Och när detta blivit en verklighet för oss, det levande hoppet är något som vi har i alla sammanhang. Då är det aldrig långt till hans tillkommelse. Då gäller det. Han kommer snart. Han kommer snart. Han kommer snart. Så plockar han den ena och den andra hem. Så att de ska få vila efter slutfört arbete. Arbetsdagen är slut. Och så går de hem och väntar på uppståndelsens morgon, då den stridande och vilande församling ska förenas och gå för att möta sin förlossare. Är du bra för det frälst? Är du bra för det frälst? Är du bra för att det är frälst? Kan du tacka honom? Ja. Du är återlöst. Du är fri från all fördömelse. Införsatt i Guds förundliga värld. Ja. För att han genom sin väldiga nåd ska få bevisa sin rikedom, sin nåds rikedom mot det heliga. Som är hos Herren. Herren hämtade honom. Ta honom där han sitter på Patmos. Han var ju isolerad i en fängelsehåla. Ute på Patmos. Tänk efter. Vad som händer där. Vad är det som händer där ute på Patmos? Finns det någon? Finns det någon överhuvudtaget? Jag känner ingen som på det sätt som han gjorde har beskrivit evighetens realiteter och himlens verkligheter. Knappast någon. Men du, Han beskrev inte bara himmelens härlighet, han beskrev också jordens vedervärdigheter. Och nu hade han förebild. Där han med sin profetiska skärpa fick skåda, genomskåda, beskriva och profetera. Vad skriver han om Babylon, det stora Babylon? En sån prakt, en sån härlighet, en sån skönhet. Jag skulle vilja säga, addera ihop allt det mänskligheten har lyckats åstadkomma inom alla områden, musiken, konsten, arkitekturen. Beskriv vad de har uträttat med avseende på politik och ekonomi, sociala system och så vidare och så vidare och så vidare. Beskriv deras utomordentliga hantverk, deras dräkter, kläder. Beskriv det, beskriv det. Våldsamt, våldsamt, våldsamt. Och jag kan försäkra dig att det är knappast någon av oss som har skådat maken i tiden. Det är liksom slutprodukten av allt det människan har lyckats åstadkomma under hela sin historia. Det är väldiga saker, väldiga. Aj, 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 aj. Tempel, orkestrar, hantverk. Det finns ingen möjlighet att beskriva det. Och du, när himlen öppnas, då blir Babylon en bakgård, en sopa i tid. Och helt plötsligt så får man se att nu är det makter, myndigheter, nu är det prakt, men det är också demoner, djävlar, blodströmmar, hat, förföljelse. Då han fick se himmelen, då blir Babylon en bakgård av mänsklighetens värsta och farligaste makter och fiender. Han sitter där ute på ön, så blickar han uppåt. Vad är han får se? Oj, stenarna med hans eget namn. Hans eget namn. Han var inte där ännu, och ändå så var han där. Hans namn är inristat. Brödernas namn finns där. Alltså, mannen som satt där ute på Patmos, han var inte i Babylon. Han var inte i Babylon. Han var i himlen. Ser du, där är hans namn. Där är hans namn. Johannes. Och då skulle vi kunna utveckla det där vidare. Det var ju en sten det handlade om. Skaran som skulle befolka himlen var inte där ännu. Men det var väl förberett. Grunden. Portarna. Så den här förunderliga muren. Som var och en talar om fullständig identifikation. Han var ett med allt det han såg. Ett. Och det motsvarade på ett helt förunderligt sätt hans egen längtan, hans egna behov. För jag ser på dig, broder och syster. Det kan kännas som en Patmos tillvaro. Det babyloniska herraväldet utövar sitt förfärliga inflytande. Vill dra, locka och fresta. Jag frågar dig. Har du sett den himmelska realiteten? Och är du nu medveten om att ditt namn är inristat där? Du ska dit. Och vet du vad som är huvudtonen, riktigt den bärande tonen i apostelns budskap? Vet du vad det är? Försök. Läs sändebreven och läs sedan kapitel efter kapitel, så är det en underton som bryter igenom med kraft ju närmare slutet man kommer. Där det här: se, jag kommer snart och har min lön med mig. Se, jag kommer snart. Oj, 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 oj. Babylon ståtar men går under. Patmos försvinner. Vårt eviga hem förbliver. Där är vi inskrivna. Där är vi väntade. Staden står färdig. Boningen är i ordning ställd. Snart ska vi gå dit för att möta honom. Selium han såg när han tittade in. Det fanns inga. Fanns det inga krukor eller? Det stod Johannes. Icke som ett vittnesbörd om hans död. Nej. Men som en proklamation att han lever. Och ska leva i evigheternas evighet. Tillsammans med lammet. Ja. Det var inte en död förklaring. Det var ett upprop till uppståndelse. Snart skulle han vara de övriga apostlarna och därmed hela Jesu Kristi församling samlas i katedralen den himmelska. Gud förlov. Han kände Patmos kinpusta sig av demoner och makt. Han såg fasansfulla krafter operera i tidens Babylon, vilseledande och förföriskt. Han såg antikristi välde byggas upp. Mänskligheten började knä för antikrist. Men det var sannolikt inte slutet. Han såg staden, portarna, muren, grunden. Sist och slutligen skulle han vara hos Jesus tillsammans med alla de övriga apostlarna. Bror och syster, får jag se på er allesammans? Är ditt namn skrivet där? Är det inristat där? Är det dit du ska, eller hur? Och så ska jag läsa den här texten som är så enorm innan jag slutar. Andra Petri brev. Hör och häpna. Hör och häpna. Andra Petri brev. Någonting så förunderligt. Ja. Andra Petri brev. Där säger aposteln så här. Typiskt. För en visionär. som har varit tillsammans med Jesus. Andra Petribrevets första kapitel. Och då börjar han, hör här, i den 14:e versen, säger ty jag håller det för rätt och tillbörligt. Alltså länge, ja det är den 13:e versen, så länge jag ännu är i denna kroppshydda, genom mina påminnelser väcka er. Och så kommer det, ty jag vet att jag snart ska lämna min kroppshydda. Detta har vår Herre Jesus Kristus givit till känna för mig. Det vill säga, det dröjer inte länge förrän Jesus kommer att hämta mig. Hans tillkommelse är nära. Jag ska gå för att möta honom. Alltså, oberoende av när det inträffar eller hur, så kommer Jesus snart och hämtar mig och dig. Vi lämnar kroppshyddan och går för att möta vår frälsare. Han kommer snart. Tror du det, så säger jag amen. Det är sanningen. Det är ingen fanatism. Det är livets egna lagar. Hoppets ut. De ordentliga verklighet. Och så går vi lite längre ner i den här texten. Då talar de om tillkommelsen på ett annat sätt. Då säger han i den 19:e versen, så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet. I gör en väl om jakten därpå, så som på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i edra hjärta. Så mycket fastare stå nu, när, nu. Hur kunde han säga så på det sättet? Varför? Han hade varit på förklaringsberget med Jesus. Och där hade himmelen rämnat. Och helt plötsligt så blev det bibelstudium uppe på berget om Jesu förestående bortgång. Exodus. Hans uttåg. Det var det stora uttåget. I historien har vi det lilla uttåget om Mose tågade ut med sitt folk ur Egypten. Men nu skulle Jesus tåga ut ur världen och in i evigheten och proklamera seger för dem som väntade och bidade. Bland annat Abraham. Ja, skulle han tåga ut ur världen. Exodus, det stora uttåget. Ja. Och där hade de bibelstudium. Det var Mose, lagens representant, och det var Elia, profeternas representant. Och så var det Jesus. Och så har du de där tre representanterna för församlingen, stödjepelarna, Petrus, Jakob och Johannes. Och jag blir alltid så rörd. Jag blir så rörd när jag ser och förnimmer det där förunderliga samtalet som ägde rum där uppe på förklaringsberget, då Jesus räcker den ena handen åt gamla testamentet och den andra åt nya testamentets representanter och förenar dem till ett i sin egen kropp. Förenar dem. I heliga, i gamla förbundet och i nya förbundet. Det vill säga, där står han binder dem ihop till en enhet. Så förenas de till ett Guds folk, till ett egendomsfolk. Den upplevelsen, den var överväldigande. Det kunde ju finnas anledning att tala om att de här tre stödjepelarna somnade på berget, men det är inte tid för det nu. Nu talar man inte om jordens vidrigheter och vedervärdigheter. Nu talar man om evigheten. Nu ligger sömnaktigheten bakom. Bristen är slut. Allt får sin upplösning, förklaring och sin förunderliga manifestation i Jesu egen kropp som förenar dem till ett Guds folk. Vilken upplösning. Och vet vad som hände? Vet vad som hände? De blev förtagna. Och det är ju självklart de blev tagna. De blev nästan mållösa. Och Peter för sin del visste ju inte vad han skulle ta sig till med. Han deklarerade ju, här är skott att vara. Låt oss göra tre hyddor. Låsa in denna gudomliga härlighet i människobostäder. Eller tempel. Men då Jesus hade fört dem ner ifrån berget och de mötte behoven där nedanför, så började himlen att tala in i Petrus hjärta. Och vad är det som blir så levande för honom? Så blir en karismatisk upplevelse av det mäktigaste slaget ledde fram till att det profetiska ordet blev fastare. Jag ifrågasätter alla karismatiska upplevelser som inte har till konsekvens att det profetiska ordet blir levande, fastare. Att man börjar se ljus i tidsåldern och orientera sig i rätt riktning, därför att man blir allt mer medveten om hans tillkommelse. Varje karismatisk upplevelse som är äkta, ja, den talar inte om att de mår bra på jorden. Den talar om hans tillkommelse, vad professor har sagt. Det är det som blir aktuellt. Det är fastare nu sen vi mötte Jesus. Den är levande nu sen det här blev en verklighet. Det håller. Det Mose sa om Jesus håller. Det profeten Elia ropade ut om Jesus, det håller. Och det Jesus själv sa till oss, det håller. Sist och slutligen, det profetiska ordet, det är fast, det är säkert. Han kommer snart. Tror du det, så säger jag amen. Och låt oss tacka honom för att vi på det här sättet kan möta honom. Genom hans egen uppenbarelse. Vi pratar inte om profetior och drömmer inte. Vi gör inte. Vi ser med trons öga ett hem, ett land, en stad, ett rike, en konung, ett hem. Vi vill dit, till han har bestämt. Att där han är, där ska också vi vara. Och allt folket sa det. Amen.
Döden har tappat sitt välde. Döden bröt Jesus utav. Seger på gång. Nu
har hört Arne Imsen förkunna här ikväll. Och det handlar alltså om Jesu tillkommelse, ett mycket angeläget budskap. Det är Radio Maranata Stockholm som sänder. Och sist hörde vi också Arne sjunga tillsammans med församlingen om detta underbara hopp som vi har i Herren Jesus Kristus. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du har frågor, funderingar, du vill samtala eller om du vill göra beställningar. Så ring på telefon 98 56 83. Du kan också gå in på församlingens hemsida och skaffa dig information. www.maranata.se är adressen dit. Sedan har vi en e-postadress, info@maranata.se. Vi tackar för oss för den här gången och vi önskar alla våra lyssnare Guds rika välsignelse. Vi välkomnar också tillbaka till kommande program. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8, måndagar och onsdagar klockan 18. Och så har vi också möten på Bällstavägen 100 i Bromma. Väckelsemöten, bibelstudier, förkunnelse. Lördag klockan 18 och även söndag har vi möten. Då är det klockan 11, Guds ords förkunnelse, och klockan 18, väckelsemöte. Än en gång säger jag tack för oss och önskar er alltså Guds välsignelse på återhörande.